Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steering wheel here.
Hej och välkomna till Plattan i mattan som nu är uppe i hur många avsnitt, Anna Andersson?
Oslagbara 21.
Yes, det är helt rätt. Datumet som ni hör den här podden på är 3 augusti och vi är uppe i avsnitt 21 som sagt. Och det som precis har skett i mitt liv när det är måndag den 1 augusti är att jag har precis kollat på kval och race. Och jag är liksom uppe i det helt och hållet fortfarande. Det som har hänt i racet. För jag har varit iväg och toastmasterat ett gigantiskt bröllop i helgen. Så jag var helt borta från Formel 1-världen under både kval och race. Vilket gjorde att det var flera på det här bröllopet som faktiskt lyssnade på podden. Många som var intresserade av Formel 1 och ville snacka massa Formel 1 med mig. Och jag kunde liksom inte leva upp till förväntningarna av att bjuda på F1-snack eftersom att det enda jag sa till alla, spoila inget, jag vill se allt sen. Och det var en särskild som en kille som heter Viktor Görding som jag träffade på bröllopet som berättade att han lyssnade på podden. Jag blir så orimligt glad när jag träffar folk som säger att de lyssnar på podden. Och jag vill fan be om ursäkt till Viktor för att jag ville snacka F1 men jag kunde inte snacka F1. Så det första jag sa bara var att jag vill inte snacka någon F1 för att jag har inte sett kvalet och jag har inte sett racet. Och sen fick jag reda på nu att samme Viktor fyller 30 år idag när vi spelar in podden. Så Viktor, grattis på 30-årsdagen. Sorry att jag inte kunde bjuda på mer F1-snack. Plattan i mattan önskar grattis på födelsedagen.
Men du, det är ändå en schysst födelsedag att ha när det dimper ner en sån bomb som du har gjort idag.
Ja. Är det där du vill börja innan vi börjar på race, Anna?
Ja, men jag känner nog nästan att jag vill det. Därför att torsdagen blev ju, inför racet, for ju in i någon slags Vettel-mania-virvar. Där han upplyste då om att han efter 16 år, 4 VM-titlar, typ 53 racevinster och 300 GP kommer att lägga av efter Abu Dhabi i år. Och det hade man ju egentligen inte kanske riktigt förväntat sig, för det kändes ändå som att han tyckte det är kul, men det var tydligen ett beslut som han tog kvällen innan och meddelade Aston Martin direkt, för han kände att han ville vara mer pappa och mer tid hemma med sina 3 barn. Men det som jag också tyckte var ganska intressant i det här, det är att Sebastian Vettel är ju den enda, vad jag vet, F1-föraren som inte har haft några sociala medier. Men han öppnar alltså ett Instagram-konto för att lägga ut detta.
Och vad var det han la ut då, innan du går vidare därifrån? För det var ju rätt spektakulärt, bara den grejen ju.
Ja, han la ut en liten film på när han själv sätter sig ner, kammar håret lite grann och berättar om varför han lämnar Formel 1. Och han pratar liksom rätt ur hjärtat, rätt in i kameran och ger en bild av en F1-förare till viss del, men även make, man och pappa med ett stort engagemang som vi har sett. Men också ett enormt engagemang för världen runt omkring. Han blev ju verkligen mänsklig här. Och jag är lite nyfiken på vad han tänker göra med det här Instagram-kontot som gick från typ 3 följare till 2 miljoner på ett dygn.
Mm. Nej, det var ju ett inlägg som han sätter sig. Han kommer, det är bara en svartvit bild på en vägg, och sen kommer han stilig som ofta Vettel och sätter sig där, fixar till frillan, och sen kör han i över 3 minuter där han bara sitter precis framför kameran och pratar rätt in i den, allt ifrån beslutet kring varför, om bakgrunden, hur han har haft det, hur han har liksom hans hela hans karriär i F1, om framtid, om målsättningar och saker som har peppat honom och allt sånt där. Så det var ju verkligen en hel genomgång de där 3 minuterna som han bjuder på där.
Ja, det var ju Vettel så naken som vi aldrig har sett honom, och antagligen aldrig mer kommer att få se honom.
Om det nu inte är så att det är det enda han kommer göra med det här Instagram-kontot. Bara sitta och snacka från hjärtat.
Ja, eller så är det så att han har gjort de där 2 inläggen och det räcker.
Ja, ja, men du som har hängt med sen hans start då, Vettel. Det är väl en sällan skådad karriär ändå, va, Vettel? Du sa det ju själv först, precis när vi pratade om Vettel där. Mästare med Red Bull 2010, 11, 12 och 2013. Han har 53 GP-vinster, 122 podium, 3077 poäng totalt, 57 pole, 38 fastest laps. Du måste ju ha liksom... Du måste ju varit med i svängen när han dök upp då, Vettel. Körde för BMW när han debuterade, va?
Jo, men absolut, var jag det. Han debuterade för BMW när Robert Kubica hade kraschat illa i Kanadas GP. Det vet jag att vi avhandlade för några poddar sedan, den fruktansvärda kraschen i Montreal. Och så fick Vettel chansen. Han var ju en ung spoling då, stöttad av BMW. Och de valde ju ge honom chansen, och han klev ju upp på poängplats direkt i USA. Och det pratades ju, jag bodde i Tyskland under den här tiden, och det pratades enormt mycket om honom. Och bara säsongen senare, 2008, så fick han ju chansen i Toro Rosso, småtjurarna.
Och det är så jävla bra smeknamn på dem, tycker jag. Småtjurarna är så jävla bra. Jag tycker det sitter kanon. Smeknamnet, småtjurarna, det är så jävla bra. Fortsätt, förlåt.
Ja, det är väl mysigt.
Ja.
Ja, men han slog ju igenom där. Alltså det var ju, har man följt Max Verstappen och inte Sebastian Vettel, så kan man ändå känna att det är lite samma. Alltså Verstappen har ju på något sätt klivit i Sebastian Vettels fotspår. Eller i alla fall kört i hans hjulspår, skulle jag nog ändå vilja säga.
Och kommit upp lite... på samma sätt att han har kommit upp som en så pass ung karaktär, eller hur?
Jag har kommit upp ung, kommit upp i det här med hjälp av Mr. Helmut Marko och Christian Horner, så klev han upp. Ursäkta. Och han fick deras stöttning och deras stöd hela vägen. Då framförallt under den här tiden som han körde i Toro Rosso. Och där slog han ju igenom när han tog sin första pole position på Monza 2008. Det var i september, jag var i Peking då på Paralympics faktiskt. Och han vann faktiskt det där racet på Monza i Italien. Då var han alltså... ska vi se här, 21 år ish, och var då den yngsta föraren som hade vunnit ett F1-lopp. Och sen flyttades han vidare till Red Bull 2009, där han tog sitt första VM-titel 2010 och dominerade tillsammans med Red Bull fram till dess att han bytte då till Ferrari 2015. Och där kom han väl liksom egentligen inte riktigt till sin rätt på samma sätt. Och framförallt så såg vi ju inte den Vettel som vi har sett hos Aston Martin, den här politiska, öppna, mogna mannen. Den såg vi ju aldrig, varken i Red Bull där han var en ung grabb, eller hos Ferrari där han inte fick möjlighet att vara den han egentligen är. För hos Ferrari är det ju väldigt tydligt att Ferrari är större än allt annat. Så där lever man ju lite mer inom någon form av ramar. Men hos Aston Martin så har han ju vuxit till en av de stora profilerna vid sidan av banan också.
Mm, han har verkligen klivit ut från att vara liksom bara en helt hänsynslös förare på banan till att, och sen liksom, ja, att det är fullt fokus på bara racing, inget annat. Och just det här du säger med liksom inga sociala medier och så här, sen till att nu vara någon slags figur för att liksom prata om politiska saker eller miljöfrågor och sånt som han har gjort sig mer väsen av än på banan i Aston Martin, ju.
Mm.
Eller hur?
Definitivt, men Aston Martin har ju säkerligen dragit en enorm nytta av hans kunskaper. För så här, Lance Stroll i all ära, men han kommer aldrig någonsin, som jag känner i alla fall, ha den kunskapen att utveckla en bil, för han har inte haft den rollen. Visst, det kanske är möjligt att han har det när han är närmar sig 40 också. Vi har svårt att tro det med det sättet så som han är som person. Medan Vettel har ju gjort ett jobb vid sidan av för att bygga upp det här teamet och har ju haft en tydlig roll. Och frågan är väl vad han kommer att kunna göra under de månader som är kvar.
Vad har du för... Om du plockar ut några så här snabba minnen från Vettels karriär då, vad minns du, vad blir det första du kommer att tänka på liksom Vettel-mässigt?
Det första är ju då segern på Monza för i Toro Rosso, för det var ju någonting väldigt speciellt. Och sen dyker det upp någonting i mitt huvud som säger Multi 21. Kommer du ihåg den?
Jag kommer inte ihåg det, men jag har blivit varse om det. Multi 21, när han ska lämna plats åt, är det Webber?
Ja, precis. Det är under den tiden som Mark Webber och Sebastian Vettel kör i samma team. Och Red Bull var ju då ett riktigt, riktigt bra team. Och de hade ju lite svårt, de här grabbarna, att komma överens. Och Vettel var ju världsmästaren, och Vettel var ju den som... fick lite mer stöd av teamet. Men sen hade man i det här läget då en överenskommelse som hette liksom att den bilen som var först in i första kurvan skulle få vinna. Men i det här läget så struntade faktiskt Sebastian Vettel i det. Och Webber var totalt vansinnig.
Och det är så jävla roligt, för man ser det man har fått se nu, alltså sen Vettel kom med sitt statement om att han ska sluta, så har ju många, det har ju varit många minnesrunor om hela hans karriär. Man har fått se bilder på hur han tog sig igenom som ung, och just det här Multi 21 när han inte släpper förbi Webber, och så sitter de där i det här cooling roomet efteråt, och Webber bara kollar på honom bara, Multi 21 Seb, Multi 21. Och Vettel bara tar upp en vattenflaska och bara dricker och stirrar ner Webber när han gör det.
Det här måste ha varit 2013 i Malaysia, om jag inte minns helt fel.
Det är kul döpt, Multi 21. Att det är liksom, det är deras kodord då. Multi 21. Det garvar man åt.
Ja, det gör man. Framförallt så är det verkligen så himla tydligt att man tänker tillbaks på det. Alltså, på dem som team. Hör jag det ordet så tänker jag direkt på Sebastian Vettel och Mark Webber.
En klassiker. Man hör ofta Multi 21 i sitt vardagliga liv. Man kastas tillbaka många gånger. Framtiden då?
Nej, men det...
vad gissar du på att han ska... Vad kommer han ta sig till då, förutom att hänga med familjen? Kommer vi se något av han, eller kommer han liksom försvinna undan?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, det kan ju också vara så att han är så cool med det där Instagram-kontot att han kommer inte göra något mer på det, utan han bara låter de två ligga där, och så får de ligga där helt tomt. Jag tror nog, som man säger, att han kommer nog att ta det lite lugnt och fundera efter hur han ska göra.
Bli ambassadör för Greenpeace.
Ja, varför inte? Varför inte?
Eller något liknande. Du, när vi är klara med Vettel så har vi ersättaren kvar att tala om. Men vi har också kvalet och racet i Ungern. Vad vill du ta först?
Jag vill in på ersättaren.
Ja, men vi hänger oss kvar där. Och det är ju en specialare nu, för att det är ju två så pass stora legendarer, va? Så de får ju baske mig gå före the honor of Ungerns Grand Prix, som vi kommer snacka om. Det finns massor där att gå igenom ju, men det här är ju ändå big news. Vettel ut en av de största, in och ta över efter honom då i samma team med Aston Martin kommer Fernando Alonso. En legendar ut och en annan legendgubbe in. För Alonso, Fernando, spanjacken som ska in i Aston Martin och röja runt i den där gröna Aston Martin-bilen nu. Han är inte purung, men han ska in bredvid Lance Stroll. Vad var första tankarna när du fick höra om det då?
Det var vad du skulle göra med din alpinhatt.
Käka upp den. Det känner du. Det här, du blir chocken alltså, eller?
Ja, nej, men det var det första jag tänkte på när jag hörde det här. För att egentligen så känner jag så här att ja, det är ju ett logiskt steg. För Aston Martin behöver ha en erfaren förare in till Lance Stroll. För de håller på att bygga upp någonting. De har lagt enorma summor på att bygga en helt ny fabrik in till Silverstone. De har renoverat rubbet, gör en jättesatsning. Lawrence Stroll trycker in mängder av pengar i det teamet. Han vill ha kvar sin son. Men för att det ska växa någonting och bli någonting så behöver de ju ett teamwork och de behöver kunskap. Och de behöver en förare som vet hur man bygger upp någonting och som har erfarenheter från olika team. Och det finns inte sådär väldigt många sådana i fältet. Och framförallt så finns det inte sådär väldigt många sådana i fältet som är tillgängliga. Och då känns ju Alonso som ett ganska logiskt val egentligen. För att alltså, alternativet då, Nico Hülkenberg pratar man ju om i Tyskland. Men alltså han är reservförare, han har ju slutat träna. Det är flera år sedan nu han kör, utan han kör lite såhär däcktester och sånt. Ja, men låt honom göra det, men det känns inte som att han är mannen som ska utveckla bilen. Och Alonso har ju glöden fortfarande, han vill ju detta. Så att därför så var en av mina första tankar faktiskt din hatt. För jag vet hur mycket du älskar Alonso.
Ja, inte fan kommer jag köpa en Aston Martin-hatt så länge Lance och Lawrence Stroll är där och fördärvar, så att säga. Det kommer ju inte hända. Så man tappar ju en hel del där. Men man undrar ju mest, varför Alonso dit? För det är ju ett rejält nedköp.
Men du, jag läste precis att han kan tänkas tjäna 15 miljoner amerikanska dollar om året. Det skriver Blick och Roger Benoit som är en väldigt duktig journalist. Och för de pengarna, ja, och hur ser det läget ut i Alpin? Kan man ju fundera över. Jo, men där står ju Oscar Piastri och knackar på dörren liksom. Hur bra trivs Alonso där riktigt? Den teamkörningen de visade i Ungern för ett år sedan var ju inte i närheten av i år. Då fightades de istället mot varandra. Hur är relationen mellan Ocon och Alonso? Han är 41. Alltså,
det enda jag hör,
fleråret kom...
det enda jag hör när du säger det är de här 15 miljoner dollarna. Att det är, så här, det är enbart pengamässigt som gör att han gör det här bytet. Det är det enda jag kan tänka mig. Så här pass sent i karriären. Känner att han kan casha in rejält inför framtiden och inte behöva tänka så jäkla mycket. I linje med många andra idrottare vi har sett då golfarna bara en efter en ramla över till Saudi-touren. Och Henrik Stenson, vår svensk golfstjärna, senast. Att det är ju cash is king, money talks och alla de gamla klyschorna här.
Men det är någon kombination av det. Sen får han ett flerårigt kontrakt. Vi har ingen aning om vad han snackat med Alpin om. Där det liksom är så att Ocon har kontrakt. De vill ha in Piastri. Är det så att de har sagt då att ja, vi kan låna ut Piastri men ett år? Ja, och sen så får han hos Aston Martin då flera år. Han kanske får två med option på tredje. Ja, det förlänger ju hans karriär och han vill ju fortfarande köra Formel 1. Och han vill fortfarande vinna, så han kanske ser någonting där. Han har ju å andra sidan ingen familj överhuvudtaget, utan han är tillsammans med en F1-journalist från Österrike, tror jag.
Då är det bara F1 som gäller där för båda i det förhållandet alltså. Alonso till Aston Martin, har de någon relation till varandra, Vettel och Alonso? Kan de liksom ha snackat sinsemellan, gubblegendarer emellan så att säga? Vettel vet om att, men fan, ska du till ett bra ställe, då är det bra att vara här.
Alonso har nog en relation, eller någon form av relation med de flesta i depå med tanke på hur länge han har varit där. Och samma sak när det gäller Vettel. Även om jag skulle tro att Vettel å ena sidan nog gärna hade sett Mick Schumacher där. För det snackas ju också om att Mick Schumacher kanske ska droppa Ferrari och köra själv. Och då måste han ju fixa sig någon styrning någonstans. Samtidigt så tror jag att för Aston Martins del så är Alonso ett bättre val.
Ja, men det tror jag också. Och du pratade om Piastri där till Alpine. Blir det då det här någon slags pusselbit eller det här som gör att liksom det här dominobrickorna faller? Att nu blir det Piastri in till Alpine så det här blir klart. Det blir då klart, det har ju snackats om Piastri till Williams också som inte har någon förutsättning till nästa år. Då vet man att en kandidat är borta till Williams där. Börjar det liksom falla lite på plats nu setup inför nästa år 2023?
Ja, jag tycker att det mesta, alltså det har, till nästa år så tycker inte jag det varit någon så här superspännande silly season än, i och med att Perez ganska tidigt fick reda på att han skulle stanna och många andra sitter rätt säkert. Däremot så känns det som att 24 kan bli lite mer spännande, men pusselbitarna faller ju sakta men säkert på plats, absolut är det så. Och vad har vi för platser kvar? Ja, det är ju två hos Williams, va? Sen är det väl en hos Alfa Romeo. Bottas är klar, men Joe är inte klar. Sen har vi Haas. Där är ju inte Mick Schumacher klar. Han har väl ingenting för nästa år. Och sen så har vi väl Tsunoda. Gasly är klar, men inte Tsunoda.
Och så ska man veta vem som ska ersätta Alonso.
Ja, precis. Hos en plats då hos Alpine. Men jag tänker att den är väl ganska färdig där, om nu Alpine vågar ta den chansen. Det är väl lite det handlar om också. Vågar Alpine stoppa in en debutant in till Ocon, eller vill man göra någon form av abrovinklösning där för att man vill ha en mer erfaren förare? För slutar man på plats 4 i märkesmästerskapet så krävs det att man har lite guts för att stoppa in en debutant.
Lite små info eller lite små statistik på Alonsos byte till Aston Martin här. Senast Alonso körde en Mercedes-motor var 2007, men nu ska han göra det igen. Och sen är det så att han testade för brittiska Jaguar för 20 år sedan. Och nu har det alltså gått så långt att han faktiskt kommer köra brittiskt och en grön bil om det inte händer något totalkaosartat inför nästa säsong med Aston Martin. Och Alonso kommer fullfölja det där, att det blir ett brittiskt grönt ekipage med Alonso där bakom. Sen har jag lagt in en bild här i vårt dokument på Aston Martins föraruppsättning 2023. Har du sett den?
Jag såg den, det var väldigt söt liten pojke där å ena sidan.
Ja, det är en liten
man,
det är en liten,
i den andra.
En liten bratunge. En liten stekarunge, Lance Stroll, som vad kan han vara där kanske? 12? Och sen Alonso som typ ser likadan ut som idag.
Han har lite mer rynkor och något gråare hår. Den där bilden tror jag är ifrån när Fernando Alonso körde för Ferrari. För på Lance Strolls tröja så står det faktiskt Ferrari Driver Academy. Ja. Och han körde ju för den där. Så att säga att han kanske är 14 någonstans då.
Det är en rolig bild i alla fall att se att de här två ska köra tillsammans för Aston Martin nästa år. Sen såg jag lite rolig statistik på att Strolls tidigare teammates, alla, eller ja, de flesta kommer lägga ner karriären. Först var det Felipe Massa. Hans karriär tog slut efter att han har kört, eller samtidigt som han körde med Stroll 2017. Sergej Sirotkin, ryss. Karriären tog också slut där 2018. Och nu Vettel. Och härnäst Alonso. Karriären tar väl troligtvis slut bredvid Stroll. Så det är en liten begravningsplats att få köra tillsammans med Lance Stroll.
Vad kan det bero på då?
Att de bara tar, ja, det vet inte. Vad beror det på? Vad beror
jag
det på?
Jag tror att till en stor del så han, alltså Massa är ju hos Williams. Han var ju på väg ut för, och där behövde ju teamet ha in pengar. Och när det gäller Vettel så är det ju det att han är i slutpunkten av, eller han var i slutpunkten av sin karriär. De plockade in honom väldigt sent. Han är 35 nu. Alonso fyllde ju 41 i helgen. Så det är väl en ganska naturligt steg att lägga ner efter det. Och Sergej Sirotkin, han gjorde ju inte en människa glad. Så att
Nej, men det är ändå intressant fakta att det här faktiskt sker. Men ja, så kommer det bli i alla fall till nästa år.
Ja, och fakta och statistik, det kan man ju vrida och vända på hur man vill. Det vet väl vi som jobbar på kvällstidning, va?
Verkligen, och jag kommer bjuda på lite vriden och vänd statistik också när vi har snackat ner Ungerns Grand Prix efter du har satt plus på racet. Så därför tar vi oss nu från Vettel via Alonso tillbaka i tiden till Ungerns Grand Prix.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och i Ungerns GP så måste vi väl nästan börja i kvalet, va? Eller ska man kanske börja i FP3? Där det är så att folk kommer fram till mig på det här bröllopet när jag har stängt av liksom alla mina mobiler och allting och säger, har du hört vad som hände i träning 3? Har du hört vad som hände i träning 3? För att de visste om då mitt Latifi-hat. Och Latifi, då fick man bara upp statistiken, att Latifi var snabbast i den tredje träningen. Det tyckte jag var chockerande. Och där var jag nästan på väg att få käka upp min alpinhatt igen. För er som inte har lyssnat på podden alla avsnitt, så var väl det en episod när jag sa att jag skulle käka upp min alpinhatt om någon av kanadensarna tog poäng i Kanadas GP. Eller om det var någon att de skulle på podiet eller något. Som blev avsnittets namn. Men ja, det var ju så det började i alla fall, den här racehelgen, med att Latifi var snabbast i träning 3. Och sen på kvalet tar George Russell sin första pole position någonsin.
Ja, det var ju faktiskt helt... Det kom ju verkligen från ingenstans. Alltså. Det kändes... Alltså, tittar vi tillbaka... Alltså, fredagen var ju kanonfint väder. Mercedes upplevde sin sämsta fredag på hela säsongen. De hittade ingenting. Och gick tillbaka till bilen och kände att vi måste fixa till det. Vi måste lösa någonting här. Och lagom till kvalet så hittar verkligen Russell rätt. Och grejen är ju det att Lewis Hamilton, han hade ju varit med där uppe om det nu inte varit så att han hade fått problem med sin DRS. Som man fick den här vingen då som ger lite extra fart. Hade han inte fått problem med den så hade han också varit med där uppe. Så det kändes som att Mercedes är verkligen på gång. Och så hade vi Ferrari då på ruta 2 och 3.
Ja, och det var ju verkligen en blixt från klar himmel hur Russell kom där på sista försöket i Q3. Och smällde dit båda Ferrari-bilarna som Janne Blomqvist hade ju till och med slagit fast i sändningen. Både han och Riddell som sa det. Ja, men då är det klart och då blir det Leclerc-Sainz där. Och sen så tog det någon minut. Och sen så på sista försöket så snurrar Russell över där på sin första pole position någonsin. Det var ju otroligt ändå.
Absolut.
Säger du, förlåt.
Nej, men det kändes ju lite som att luften gick ur för att Max Verstappen fick problem med sin motor. Och det var ju en himla tur för hans del att han fick de problemen på lördagen. För hade den hållit på lördagen så hade han antagligen inte ens kommit till start på söndagen. För det var, men jag fick den information jag fick efteråt var rätt, så hade han typ 12 kilometer kvar i den där motorn när det nu sprack, va? Så att det var ju en ren tur för honom. För han kom ju inte längre, han fick ju ingen tid överhuvudtaget. Han stod i startplats 10. Mm. För honom, så där räknade man ju egentligen bort Red Bull. Det kändes som, jag gick också sådär efter kvalet, bara kände, men det här var ju kul.
Ja, och nu slår det mig här att för den som faktiskt inte har sett racet och inte vet hur det gick och lyssnar på podden, så har vi faktiskt fortfarande än så här långt i det här avsnittet inte avslöjat hur det gick i racet. Så vi låter oss hålla det där, men vi hintar ju lite om att det var lite Red Bull-succé ändå. Men bara lite snabbt i kvalet där, det som Mercedes och Russell och de där berättar är ju att de vände upp och ner på bilen totalt efter fredagen, och att de jobbade sent på kvällen, att de ändrade allt så att säga för att få ordning på den där Mercedes-bilen, och det börjar se bra ut nu. Alltså en sista liten notis från kvalet där, när vi nämnde Stroll här tidigare, han hade inte tagit sig förbi Q1 de senaste 7 kvalen, men det gjorde han nu den här gången. Ja, men kvalet slutade i alla fall med Russell på sin första pole. Han var ju extremt glad för det, och bakom var båda Ferrari-bilarna. Och sen så var det race på söndagen då, med George Russell längst fram. Och där är han inte när loppet slutar, för längst fram när loppet slutar är som alltid den här säsongen, nästan alltid i alla fall, allt som oftast, Max Verstappen med ett startposition 10, slutposition 1. Inget snack om saken. Kanonstrategi. Hetsade Ferrari till att bli återigen helgens stora snackis för sitt fiaskobeteende, får man väl ändå säga, eller? För det är som vanligt. Alltså, Red Bull kör i mål med Verstappen först och gör det jättebra. Men snackisen efter varje helg är ändå Ferrari.
Ja, men de gör ju bort sig gång på gång på gång. Jag vet inte hur många gånger jag ska säga det. Jag har också fått mejl från folk som undrar varför jag hatar Ferrari, men jag hatar absolut inte Ferrari. Däremot så tycker jag att de är något för klantiga när det gäller många saker. Jag tycker inte de får ihop det. Det är alltid någonting är det hela tiden som gör att de inte får ihop det. Det känns som att de har ingen ramar, ingen tydlighet, och de jobbar inte tillsammans, utan det är liksom jaha, hejsan hoppsan liksom. Det blir lite som det blir. Och den här helgen så, vi pratade ju om förra veckan att i Ungern så kan det antingen vara väldigt, väldigt varmt, det kan regna, och det kan vara lite kyligare. Och den här helgen så var det ju lite märkligt, därför fredagen var ju väldigt, väldigt varm. Det var en asfaltstemperatur på närmare 55 grader. Lördagen var det regn under förmiddagen, det även om det var uppehåll under kvalet. Söndagens race så var det inte mer än 21 grader i asfalten, och det kom lite små droppar kan vi kalla det för här och var. Det var ju ingen regnskur, men det var liksom lite smått. Det skvätte lite grann kan man säga.
Det var stor skillnad i alla fall vädermässigt på värmen i asfalten på fredagen och på racet på söndagen. Och bara för att ta alla tillbaks till vad som faktiskt gjorde att det blev fiasko igen då, eller katastrofala beslut eller vad man nu ska kalla det för Ferrari, är ju att de flesta där framme startar på mjuka däck. Ferrari sätter båda sina förare på mediumdäck. Och då gör de ett byte på varv 21 eller 22 eller 20 på Leclerc. Så byter de medium mot ett par nya medium igen då. Och då har ju Verstappen gjort, på varv 40 sen tror jag det, 38. Just det, 38 där. Då ska Verstappen in och göra en undercut för han ligger bakom Leclerc. Och då får Ferrari panik att de också måste in och byta däck bara för att Red Bull och Verstappen byter sina gummin då. Och då tar de beslutet att skicka ut Leclerc på hårda däck. Och där de har mätt temperaturerna mot, det är ju liksom det här asfaltvärmen tidigare på helgen när det har varit mycket varmare. Så de hårda däcken funkar inte alls för Leclerc som kommer ut på de hårda däcken. När Ferrari får den där paniken och känner att de måste byta. Och de får ju inte sätta på ett par nya medium. Och det var alldeles för tidigt för att gå till softs. För det här som vi har pratat om i våran F1-skola tidigare. Att man får inte köra på ett set däck. Det måste ha två olika typer av däck på ett race. Så de har ju bara hårda däck att välja. För de kan ju inte gå på softs när det är liksom varv 39 med när de ska åka 70. Det var ju helt omöjligt.
Nej, men alltså Ferrari valde ju helt fel strategi redan för början. För det första, jag har lite svårt att förstå att man väljer att starta båda bilarna på mediumdäcken. När det nu temperaturerna är så mycket kallare än vad det är. Man visste inte om det skulle bli regn eller inte. Och Leclerc är ju tydlig med att han trivs på de här däcken. Så går man in och gör nästa påstopp också till mediumdäcken, ja, då sätter man sig i en situation där man verkligen måste byta till en annan typ av däck. Och då hade ju han behövt antingen ligga kvar eller mycket, mycket, mycket längre på sina mediumdäck.
Vilket med facit i hand hade varit rätt beslut, känns det som ju.
Ja, så gjorde ju Hamilton och han slutade tvåa. Så att, och nu sa jag antingen, men han hade ju faktiskt, eftersom han valde det startdäcket, så hade han inget alternativ. Därför att, tittar man på, båda alpinbilarna bytte till hårda däck. Det funkar inte överhuvudtaget. Kevin Magnussen gick också på hårda däck väldigt tidigt i loppet. Det är ändå en Ferrari-bil med tanke på att de kör med en Ferrari-motor. Det funkar inte för honom heller. Och i det här läget kändes det som att Ferrari hade kört in sig på sin strategi. De tittade på den, det här ska vi göra, det här ska vi göra, det här ska vi göra. Och sen fanns det liksom ingen flexibilitet kvar överhuvudtaget till att ta de beslut som man behöver göra under ett race när förutsättningarna förändras. Och det där lyckades ju, som jag ser det i alla fall, Red Bull med utmärkt. Alltså de hade räknat med att Verstappen kanske skulle ta sig till position 3. Och då ser de att ja, men här kan vi göra en undercut. In lite tidigare, ta beslutet, för han hade ju startat på de mjuka däcken, så han kunde ju göra det där. Och sen så rinner ju han bara ifrån, medan Ferrari sitter fast
ja, och där
i
de gör
sina
är ju...
tankar.
Ja, exakt. Och där de, att de blir låsta till sin originalstrategi är ju att de går från medium till medium när de gör sitt första byte. Där ger de ju noll möjlighet till flexibilitet beroende på vad som skulle kunna hända med liksom... Ja, men säkerhetsbil eller undercut från Red Bull i det här läget som det nu blev. Ja, då är de ju låsta. Då måste de ju byta till hårda eller soft då.
Men de hade ju behövt ta lugnet.
Ja, exakt. Ja, och att det är det som är grejen, att de får panik och bara nu måste vi in, nu gick Verstappen in, vi måste köta in Leclerc på en gång direkt. För det som händer är att Verstappen går in på 38, Leclerc går in på varv 39 och byter. Hade de bara chillat lite... Åkt kvar på den där medium, känt, aha, hur länge kan vi köra då? Ja, men fan, de svarar upp rätt bra. Vi kan gå på softs på slutet. När Verstappens däck förmodligen kommer vara dåliga.
Ja, de hade kunnat, precis just den strategin hade ju varit mycket bättre. Nu istället så går de då till de hårda däcken. Och det tar ju bara till varv 41 innan Verstappen kör om Leclerc första gången. Och han hinner till och med göra en 360 och snurra och köra om honom en gång till.
Ja, och den... snurren kan vi ju inte bara släppa så där, för att den är ju rätt otrolig, eller hur? Han kör om Leclerc en gång och sen så spinner han och märker då att han snabbt full gas så kan han dra bilen runt helt och liksom fortsätta. Den är ju skicklig. Och det där är ju ett sällsynt misstag av Verstappen. Det ser man ju inte ofta att en sån där grej händer. Och det enda jag kunde tänka när Verstappen snurra och sen då fick ordning på bilen direkt efter är att det där hade inte Leclerc lyckats med. Att där är det skillnad i erfarenhet, skills och klass. Och det är därför Verstappen är i den positionen han är. Att han klarar sig. Att Leclerc hade förmodligen, med tanke på det man har sett honom göra under säsongen tidigare, att han... lyckas liksom inte leverera på den allra högsta nivån när han är liksom i sådana pressade lägen. Han klantar sig. Verstappen klantar sig lite grann, men han liksom ersätter det med sådana jäkla världsklass skills där och räddar upp situationen.
Mm. Men det har ju också att göra med pressen. Skulle vi lägga till de där tre sakerna som du radade upp där, skulle vi lägga till ordet press. För Verstappen har inte den pressen på sig idag. Han hade det för ett år sedan. Och då såg vi också lite märkliga incidenter mellan honom och Lewis Hamilton. Men idag så har han ju den här tryggheten. Herregud, han hade 63 poäng när han kom till den här älgen. Han startade 10, han vet att jaja, kör ju upp mig till pallen. Det blir bra i alla fall. Alltså han har det lugnet att han har den här ryggsäcken som han har fyllt med poäng. Medan vi har Leclerc i sin ryggsäck luft.
Ja, det är inte mycket. Han har väl mer haverier än luft i den där ryggsäcken och det där bagaget om man blickar tillbaka. För att det fick man ju faktiskt... Fick man faktiskt läsa sig till under helgen här hur mycket Leclerc har klantat bort. Eller hur mycket Ferrari har klantat bort. I poäng till Leclerc. Det är de här egna misstagen som han gjorde först på Imola när han snurrade bort sig där. då lyckas han ju komma ut, men han tappar ju massor. Och sen är det då Frankrikes GP när han kör in i däcken och kör det här klassiska numera Luke Skywalker-skriket när han vrålar och grinar no i radion. Det är 32 poäng på dem, för att då var han ju ja, det var 32 poäng som han tappade där. Sen har ju Ferrari haft tekniska problem i Baku, Barcelona, när motorn gav upp. Det är 50 poäng där. Och sen så var det strategimiss den här gången. Och så var det strategimiss i Monaco, som också har kostat Leclerc massor med poäng ju.
Storbritannien så var inte heller helt klockren strategi direkt.
Nej. Och nu har han en enda ynka pallplats i de 8 senaste loppen.
Och 80 poäng upp till Max Verstappen. Nu snackade ju Ferrari efteråt om att de skulle gå hem och titta och dra slutsatser av detta och lära sig, och att de har en månad på sig. Men ja, de har nog haft några krismöten den här våren, sommaren, men jag tycker inte det känns som de har lärt sig speciellt mycket.
Nej, exakt. Jag tänkte precis på det också när jag hörde de där intervjuerna, att så här, vi måste lära oss av våra misstag. Men ni har ju för fan haft chansen hur många gånger som helst att lära av era misstag, eftersom att ni gör misstag varje helg. Lär er av era misstag. Hur lång tid ska de få att lära sig? Vad är det för jävla inlärningskurva de har? Det är ju slow learning skills i Ferrari i så fall.
Alltså just nu känns det som att de är ju inte världsmästare på F1. De är ju världsmästare på att klanta till sig för sig själva. De sätter ju kroppen för sig själva gång på gång på gång. Och jag tycker att det är lite tråkigt att se en säsong när Ferrari hade sån enorma möjligheter att vinna den där titeln i förra VM. Sen ska vi inte säga att det är över, men det känns ju inte som att då måste det hända något makalöst fantastiskt.
Jag drar gärna ett steg till och säger när de faktiskt egentligen borde vara mycket närmare den där världsmästartiteln än vad de är. Inte att de skulle kunna, att de borde verkligen vara det, tycker jag. Inför varje race så har ju Pirelli, som är däcktillverkarna, och de har ju alltid olika officiella då rekommendationer, och så har de alternativa förslag till vilka däck som ska användas. Och Ferraris val av medium, medium hard, det fanns inte med på något av Pirellis rekommendationer, och inte ens som ett enda alternativ till en annan möjlighet än de snabbaste förslagen. Och det är det som Ferrari väljer då, medium, medium hard. Intressant, tycker jag.
De kanske inte kan italienska.
Nej, det vore ju intressant om det var så. Då är det ju så att då får ju Binotto ryka direkt om man kan tala det, men inte läsa det. Red Bull då? Där snackar vi andra... Det är andra bullar i strategibakskåpet. Bakskåpet? Bakverks... Bakmaskinen? Där är det andra bullar i strategibakmaskinen. För de gör ju helt rätt.
De har rätt temperatur i ugnen, kan man väl säga.
Ja, och där var det intressant att Verstappen hyllar sin strategist, som det heter på engelska. Jag vet inte vad det kan heta på svenska. Strategiansvarige.
Jag hade nog sagt race-strateg.
Ja, och det är ju rätt såklart, för du har ju faktiskt koll på termerna, va? Och där hyllade Verstappen sin race-strateg Hanna Schmitz, för att hon var alltså galet lugn i valet av strategi när de då, alltså det känns ju som att Red Bull kan liksom ha lite lekstuga med Ferrari, att de typ vet om att tar vi in då Verstappen på en undercut här, då gör vi det inte bara för att vi har ett undercut-läge, utan för att Ferrari kommer få panik och liksom klanta till sig med tanke på vad de har sett innan.
De är så jäkla, alltså det, på något sätt är det också så att är man otroligt nervös för att göra fel, så gör man ju fel. Och det känns lite som att det är så hela tiden. De är så himla nervösa för att göra fel, för de vet vad som gäller, så att de gör bara, det är liksom Magnus och Brasse, fel, 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 fel.
Fel, 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 fel.
Oh. Fel.
Ja, det är det. Fel, fel, fel. De känns som en riktig sån skolgårdsmobbare, Red Bull. De vet om att de är störst och starkast, och så fortsätter de liksom sparka lite på den som ligger ner när de efter racen säger att de inte hoppas på att det ska gå bättre på något sätt, att inte Ferrari ska hitta något. De kan lika gärna fortsätta hålla på sådär som Horner och gänget sa.
Ja, men alltså i nuläget så måste väl ändå Ferrari vara Red Bulls absolut största medhjälpare.
Nästa då. Mercedes, Russell, Hamilton, nya podieplatser. Och ja, det är Russells kval, Hamiltons race.
Ja, men Hamilton, dels är det ju en bana i Budapest som Lewis Hamilton älskar. Det vet vi ju sedan tidigare. Han har 8 vinster där på den banan. Och dels så känns det ju faktiskt som att de är på väg någonstans nu. Alltså, nu har de ju 2 pallplatser, 2 tävlingshelger i rad. Och även om de inte har kunnat vinna en av egen kraft, så tror jag att hade de haft ett kval där Hamilton hade varit med i toppen, hade han inte haft den där problemen med DRS, så är det mycket möjligt att den här segern hade kommit där den här helgen. För att de jobbar otroligt, otroligt bra och hårt tillsammans. Och nu har de ju 9 lopp kvar och förhindra att Mercedes har en säsong utan seger. För det har inte hänt på 9 år. Och jag tror att den kommer.
Har det inte hänt på 9 år? Alltså, ja, det säger en hel del. Ja, visst, de har ju varit överlägset bäst de senaste åren såklart. Men det är ändå sjukt. Alltså, en enda säsong utan en enda seger. Och jag tror ju att alltså, när den här säsongen är slut så kommer Mercedes placera sig över Ferrari i konstruktörsmästerskapet.
Jag ska Ferrari hålla på det sättet. Alltså, Mercedes är ju inget team som klantar sig, utan de jobbar ju till punkt och pricka. Det är ju verkligen tysk effektivitet och tydlighet från första till sista plats. Var och en, alla jobbar tillsammans. Och de vet ju att gör de ett bra jobb i år så kommer de ju vara med i början av nästa år. Och det är där någonstans de har satt målsättningen. Och säga vad man vill om Lewis Hamiltons sätt att vara, men han driver ju på sitt team otroligt bra, och han får ju även sina kollegor att jobba i samma spår.
Mm. Ja, de är 30 poäng bakom Ferrari nu, och Mercedes har ju vind i seglen och Ferrari har ju kuling i motvind. Så det känns ju inte som att, det kommer bli något svårt för Mercedes att fortsätta på det här sättet, och jag tror att de är om Ferrari ganska snart. Men du sa att Lewis Hamilton jobbar för sina, eller med sina kollegor, men det var ändå lite Russell inte riktigt ville släppa Lewis Hamilton där på slutet när Hamilton hade bättre fart i däcken.
Ja, men det är väl racet. Det är väl klart att han absolut inte vill det. Men det jag menar när jag säger så, det är att Hamilton är duktig på att driva teamet. Han är duktig på att jobba med teamet i fabriken. Han är otroligt noga med att alltid hylla de som är bakom bilen, de som aldrig får synas, och driva med. Och han får också den andra föraren i teamet att driva. Han driver den också. Och han har ju fått Russell har ju vuxit under sitt år i Mercedes, och det är klart att Russell inte vill lämna. Han vill ju också någonstans med sin racing, och han vill ju slå Lewis Hamilton. Det har jag sagt förut, den enda du kan verkligen tävla mot i Formel 1, det är ju din egen kollega, för det är ju den enda som har exakt samma material. Och det är klart som 17 att Russell, som har gjort en väldigt bra säsong hittills, vill behålla det övertaget han har på Lewis Hamilton.
Ja, för han ligger ju före med vad det nu blir, 12 poäng. Russell är 4 i totalen och Hamilton är 6 i totalen. Så det är ju ett intressant hierarkiskt schackspel som de där två ska spela sinsemellan. Hamilton å ena sidan har haft lite mer otur med lite timing, lite säkerhetsbilar här och där, DRS-problem nu i kvalet senast. Så det blir spännande att se nu om båda kommer leverera samma för, liksom, om bilen kommer leverera samma kapacitet för båda. Så känns det ju som att ja, Hamilton kanske är en lite bättre förare med den erfarenheten, är den som kan, det såg vi prov på här nu också, att han kan ju manage his tires väldigt, väldigt, väldigt bra när det gäller. Så det kommer bli en intressant kamp att se där, men det känns ju väldigt liksom kaxigt ändå av Russell. Att, för det var ju tydligt att Hamilton hade ju kanonfart nu mot slutet av racet. Att Russell ändå inte bara släpper förbi Hamilton där. Det tyckte jag var lite, ja, det var lite, det fick upp mina ögonbryn några millimeter upp i min panna. Några småingar till då från Ungern som man vill snudda vid innan vi tar oss vidare. Och det var no pun intended där, för att Tsunoda snurrar igen på ett utvarv när han har bytt däck. Kommer du ihåg att han gjorde det för ett par racen? Då kom han ut, hade han precis bytt däck. Och då i liksom depå-exiten så snurrar han för att han inte liksom har fattat vilken temperatur han behöver ha på däcken. Och det är samma sak här. Han byter till mjuka däck och så snurrar han på sitt utvarv. Inte bra för Alfa Tauri. Och kanske för hans egen framtid.
Det var lite det jag tänker också. Alltså, han har ju inget kontrakt till nästa år. Och tittar vi på Alfa Tauri så är det ju femte loppet i rad som de nollar. Och det är ju definitivt inte bra. Och jag tror att jag läste någonstans nu att det har inte hänt. För det är 10 år sedan Toro Rosso eller Alfa Tauri nollade i 5 race. Då nollade de i 9. Och den ena föraren var Daniel Ricciardo på den tiden. Och den andra Jean-Éric Vergne.
Ja, det är intressant att det går så bra för stortjurarna och så dåligt för småtjurarna. Och Gasly startade ju längst bak för att han hade behövt ta ny motor också. Och sen bara en liten kik på McLaren versus Alpine som är ändå en intressanta fighten bakom de här topp 3-teamen då. Alpine såg ut att ha övertaget inför den här helgen, men... Ja, den här gången så kommer Norris före båda alpinbilarna och Ricciardo hamnar lite längre bak i fältet för att han får en 5 sekunders bestraffning när han körde på Lance Stroll då efteråt. Men den är ändå lite intressant då. Och Alpin, när vi snackar om Alonso, han i början där på första varvet så sa han ju never, 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 never I have seen such a fending like Esteban i början när de körde mot varandra, alpinbilarna. Alonso körde mot Ocon. Och den fighten tycker jag blir tight ändå. Och sen så var det ju också det här fighten mellan Alonso och Ocon. Vem är det som kommer ut ur depån? Det är Ocon som kommer ut ur depån. Och då hamnar han i clinch med Alonso och Ricciardo. Så då försvarar han så mycket mot Alonso så att han glömmer Ricciardo där. Så då när han försvarar mot Alonso så lämnar han öppet spår åt Ricciardo att köra om på vänstersidan. Så då kan Ricciardo plocka båda alpinbilarna.
Men det var väl trevligt att vi fick säga någonting positivt om Daniel Ricciardo i det här avsnittet. Tog det 21 avsnitt innan vi fick göra det i år, eller?
Ja, och jag vet inte om det var så jävla positivt egentligen. För det var ju Ocon som klantade sig. Och det var ju bara öppet mål där för honom när han fick köra förbi.
Ja. Jo, men han missar ju inte öppet mål. Det finns ju någon som har gjort det också.
Ja, du jävel. Det stämmer mycket bra. Det blir kul att följa ändå den här alpinkampen. Lite mindre intressant nu när man vet att Alonso ska lämna. För att man hade ju liksom lite på spänn där hur det skulle gå med framtiden där för alpin. Men det är i alla fall en kamp som man kan fortsatt följa. Ställningen i mästerskapet efter Ungerns Grand Prix och när vi nu går in i uppehåll är att Red Bull utklassar de andra. Nu är de 431 poäng de är 431 poäng. Ferrari bakom där på 334, Mercedes 3 på 304. I botten är Williams har de barrikaderat dörrarna som sämsta team med bara 3 ynka poäng. Aston Martin har 20, Alfa Tauri 27. Sen så skippar jag mitten där. Ja, det skiljer 4 poäng mellan Alpine och McLaren. De andra får vika hädan. Vill du ta en ren plus från Ungerns GP?
Yes, vi kan väl börja med ett plus då. Det är ju Alfa Tauri som nollar för femte loppet i rad. Men också Alfa Romeo faktiskt som nollar för fjärde. Så det är ett plus på Alfa helt enkelt.
Och två plus då?
Lando Norris, för han tog ju ensam lika många poäng som Alpins före tog tillsammans.
Ja, och det gjorde han ju genom att komma före de båda och körde bra, men ändå lite i skymundan. Ingen fokus på Norris alls den här helgen. Han körde liksom på bara. Och hade inga liksom större strålkastarljus på sig.
Nej, men vi hade fullt show med andra grejer den här helgen, så att, ja, det fick bli så.
Ja, visst. 3+ då.
Red Bulls strategi och flexibilitet. Gud, vilket svårt ord. Flexibilitet, det är svårt att vara flexibel. Men smart.
Mycket bra. Och 4+.
Mercedes. 2 bilar på pallen för andra racet i rad. Det är snyggt alltså. Det ger smak om mer tycker jag.
Och snart kommer den här segern som jag har snackat om i de senaste veckorna. Varje vecka i slutet av avsnittet så har jag sagt varje gång att jag tror nog Mercedes-segern kommer snart. Och jag fortsätter säga det. Kanske att de har ordning på det när uppehållet är slut. Men 5 plus går till
Max Verstappen. Start från position 10. Smart strategi. Och en seger trots en 360. Han lyckas
ju verkligen. Fast det där var ju en 360. Den var ju en 360. Very sexy var den ju.
Definitivt. Men jag menar, han lyckas ju dessutom.
En bra freudian. Det där var en bra freudiansk slip. En Max Verstappen med en 360.
Ja, en 360 på Max Verstappen. Men framförallt så lyckas han ju utföra mer än det som han ska göra. Han går ju på plus varje helg. Tänk om man kunde göra det liksom.
Ja. Nej, jag håller med. Max Verstappen, tyvärr ändå lite, för att det blir ju mindre kamp och det blir mer överlägsenhet, vilket man som tittare kanske inte föredrar då. Men ja, snart får man väl bara börja imponeras av att det går så bra för honom. Men ett motorstopp ska delas ut också.
Ja, Ferrari. Alltså det är ju dags att vakna nu kan jag känna. Men det som ger mig lite hopp, som jag tänker leva på de här 4 veckorna när det inte är någon F1, det är faktiskt det att Ferrari, skärp till er. Då är de med där uppe. Red Bull är definitivt med där uppe. Och Mercedes är på väg upp. Tänk om vi nu under sista 9 racen kan få 3 team som klarar av att vinna race. Då kan det faktiskt börja hända rätt mycket. För då kommer det inte att bli Verstappen. Och i alla fall varje race, varje helg. För det är ju lite trist liksom. Men kan vi få fler andra som kan vara med och slåss om det. Så är det ju, ja, då räcker det ju inte längre. Men tidigare, tittar man på hur Mercedes har haft det. Så de har ju behövt titta ibland bara på sig själva. Och ibland bara på ett annat team. Har vi 2 team så är det 6 bilar som kan blanda sig in i en strid. Och då blir det riktigt spännande.
Mm. Och det blir ju liksom fler parametrar också ju fler team som är med där uppe. Alltså, jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet, men nu har ju Verstappen inte haft jättemånga att liksom racea hårt mot. Men blir det liksom Hamilton versus Verstappen fighter igen, så kan man ju mycket väl se att ja, det finns ju mer anledningar till combat liksom, och närstrid och att de nuddar varandra. Och då kan det ju helt plötsligt vara så att det blir bilar ur spel så att säga, och det blir delas ut 0 poäng till Red Bull-bilar om det kraschas och bråkas och kivas längst fram. Mycket intressant, jag håller med dig. Ska vi ta några småstats från helgen också? Småstatsen börjar med Lewis Hamilton, för han har nu fler podium än Leclerc den här säsongen. Hamilton har 6 och Leclerc har 5. Och Mercedes har fler än Ferrari, för de har 9 och Ferrari har 8. Och vem trodde det efter, ja, vad var det, Bahrain och Australien där i början när Ferrari såg så himla överlägsna ut. Det var Bahrain, Saudiarabien. Det är alltså ett skifte där nu. Mercedes är på gång förbi.
Mercedes är ju tillförlitliga, de vinner ju på sin tillförlitlighet och Ferrari torskar ju på sitt klanteri.
Och Lewis Hamilton fortsätter ha 100% podium på HBTQ-hjälmen. Och här ska du få Hamiltons 5 senaste också. 3, 3, 3, 2, 2. Bara Verstappen av alla förare har nu bättre än Hamilton de senaste 5. Snart kommer en etta där.
Du, alltså det var väldigt mycket Hamilton här på dina småstats.
Ja, nu kommer nästa småstats. Och det är ingen småstat, det är en storstat. Jag har lagt in en bild som du kan kolla på, Anna. Där är varje förares snabbaste varv. Och här tycker jag är intressant som lite så här nytillkommen F1-nörd. Att det är rätt stor skillnad på att göra snabbaste varven. Och här fattar man att det handlar om 70 varv och inte att bara vara snabbast under en viss kort period. För där ser man att ja, men Hamilton han sätter ju snabbaste varvet. Max Verstappen vinner racet överlägset. Men i snabbaste varvtid så är Verstappen bara 6:a. Och Russell som blir 3:a, han har bara den 9:e snabbaste varvtiden. Och där i botten så har vi alpinbilarna Men Ocon som har det långsammaste, snabbaste varvet. Och Alonso som är på 18:e plats där i långsammaste varvet. Och ändå så kommer de 8 och 9. Är jag bara dum i huvudet och så jäkla oerfaren som att tycker att det här är intressant? Eller är det lite intressant?
Alltså,
att det skiljer så mycket?
Ja, men det har ju helt att göra med var du befinner dig på banan och vad du har för trafik framför och bakom och hur du kör. Jag vet inte, jag kan väl tycka att sen man började dela ut poäng för det där snabbaste varvet så har ju det tillfört någonting. För numera är det ju så att om du ligger inom topp 10 och kör det snabbaste varvet så får du poäng för det. Men ligger du utanför topp 10 så får du ingen poäng för det, så det finns ju ingen anledning till att göra det överhuvudtaget. Och ibland nu så är det så att de går in bara för att sätta just det snabbaste varvet för att ta det eller för att sno det från någon annan. Så att jag tycker väl inte att man ska lägga allt för mycket vikt vid just den här statistiken. Det finns väl annan statistik som jag kan tycka är intressantare.
Låt mig tycka det är lite kul bara i alla fall.
Nästa småstöt... Jag låter dig hållas när det gäller det mesta. Jag bara lyssnar.
Ja, det är bra. Lyssna på det här då. Hamilton och Verstappen, som nu blev tvåa och etta, eller Verstappen Hamilton blev etta och tvåa. Det är deras 31:a delade 1-2 alltså någonsin. Och nu är de lika med Hamilton Rosberg i antal att komma etta och tvåa samtidigt.
Men då menar du Verstappen etta och Hamilton tvåa, eller menar du det kunde ha varit tvärtom?
Ja, kunde ha varit tvärtom. Mm. Det är intressant. Och apropå Nico Rosberg som jag nämner, eller Rosberg som du brukar säga, så har nu Max Verstappen passerat honom som 12:a i historien över flest ledda racevarv. Det var min sista småstat. Tack och hej för småstatsen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Och innan vi slutar så ska vi ha en svensk koll. Och den som har bäst koll på svenskarnas framfart runt om i racingvärlden, det är du, Anna Andersson. Låt höra.
Ja, det var ju faktiskt race i IndyCar igen. Och där hade vi ju förhoppningar på att Marcus Ericsson skulle utöka sin ledning i mästerskapet. Men hans bil gick sönder i kvalet, vilket gjorde att han fick starta från ruta 25 och sist. Och han gjorde en fantastiskt bra uppkörning. Han blev 11 till slut, men tappade ledningen i mästerskapet till Will Power, som i alla fall har den coolaste namnet inom racingeliten. Will Power.
Håller med.
Nu skiljer det 9 poäng till Powers fördel. Felix Rosenqvist, han hade pole position, men han fick problem med bakbromsarna och föll ner till plats 9. Så nu får vi kika mot nästa tävling som går i Nashville kommande helg. Och det är säsongens sista startlopp. Och det är 4 lopp som återstår av IndyCar-säsongen. Så vi får väl se vad Marcus kan hitta på här.
Och nu tror jag också att när det börjar dra ihop sig inför slutet av IndyCar-säsongen, så tror jag att det kommer kastas fler och fler svenska ögon på den racinggrenen där. För att det närmar sig ju avgörande, och Marcus Ericsson är ju fortfarande med. Och det är ju med svenska ögon superintressant ju.
Ja, absolut. Och han skulle behöva vinna. Han vann faktiskt Nashville efter ett galet race förra året. Men han skulle behöva ha en seger nu för att lyfta lite, för att få lite mera push. Han har ju många av de poängen han har tagit har han gjort för att han har varit fantastiskt jämn. Plus att han vann Indy 500 där det är dubbla poäng. Men han skulle behöva ha en seger till för att verkligen lyfta.
Då kan man också hoppas på ett willpower-krafthaveri där då, på något sätt. Att blir det 0 poäng till willpower så kan ju det gynna tillbaks till Marcus Ericsson.
Yes, men framförallt så känner jag att en seger är så... blir det bra. Sen så kan vi inte heller missa vår Ferrari junior, Dino Begranovic. Han tävlade på Spa, körde in på pole position, vann ett lopp och trea i nästa. Och han leder fortfarande sitt mästerskap i Formel 3 efter 7 av 10 deltävlingar.
Och det är extra intressant med Dino Begranovic för att nästa vecka så har det inte varit något F1-race för att det är sommaruppehåll där och ingen får nudda ett enda arbetsinstrument så lite som ens en laptop eller ett anteckningsblock. Så därför kommer vi gästas av Dino Begranovic i nästa veckas podd och snacka med honom om hur det är att vara just en Ferrari junior med siktet inställt på Formel 1. Och hur det är att köra för Ferrari och allt vad det innebär, hela hans väg. Och vi kommer väl säkert snacka lite om liksom säsongen, fortsatta F1-säsongen med honom också. För han är ju högst involverad i F1-världen på något sätt.
Det ser jag verkligen fram emot. Det är alltid lika roligt att prata med Dino. Så att, nu ska det bli kul att få göra det på det här sättet också. Jag har ju oftast gjort det och sen skrivit artiklar. Men det ska bli kul att få göra det i ett slags poddprogram.
Så det blir ett special gästavsnitt med en stekhet Dino Begranovic som är ju en av världens hetaste racingtalanger. Måste vi ju ändå medge. Och då får vi nog lite smått och gott och förhoppningsvis lite goda stories av Dino i nästa veckas avsnitt av Plattan i mattan som är avsnitt 22 när F1-säsongen nu är inne i sitt sommaruppehåll. Vem tror du kommer må bäst av sommaruppehåll och tänka så lite på F1 som möjligt av alla våra F1-förare, Anna?
Max Verstappen.
Ja, för han kommer må så satans jävla bra alltså. Det flyger för ja, de där stortjurarna. De får sina vingar där. Ricciardo har ju uttryckt i Drive to Survive alltid att han gillar de här sommaruppehållen. Och att han alltid kan gilla att stänga av där. Och så, de har ju alltid producerat det fint och dramatiskt kring honom där. Så nästa vecka blir det alltså som sagt Dino Begranovic i Plattan i mattan. Missa inte det. Jag tror att det kommer bli extremt jävla svinkul. Så vi hörs då. Och du och jag, Anna, vi hörs ju när vi snackar med Dino Begranovic. Det blir kul det också.
Definitivt. Ha en fortsatt bra kväll nu.
Hej då!
Hej då! For all the kids out there who dream the impossible, you can do it too, man!